P1 dokumentär.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning. Folk gråter. Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen.
P1-dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Vi sänder den här dokumentären om 2 timmar. Nu är klockan 3.
Regeringen kommer föreslå lättnader i amorteringskraven för bolån i nästa vecka. Det säger finansmarknadsministern, moderaten Niklas Wykman, i Ekots lördagsintervju.
Man ska i grunden betala tillbaka de lån man har tagit. Men här såg man kanske att de här bieffekterna blev lite för starka för vissa grupper.
I nästa vecka kommer regeringen att föreslå förändringar i bolånereglerna där det ingår lättnader i kraven på hur man ska amortera bostadslånen. Inför valet 2022 så lovade Moderaterna att amorteringskraven skulle pausas för att underlätta för pressade hushåll. Någon paus är inte aktuell nu, men finansmarknadsminister Wykman vill inte kalla det för ett brutet vallöfte.
Vi kunde, som vi bedömde det, snabbare och effektivare då stötta familjerna med att ta ner skatter, höja vissa bidrag och på så sätt få direkt inverkan brett i människors ekonomi där det behövdes som mest. Sen, rätt eller fel, det har ju väljarna möjlighet att ta ställning till.
Johar Ben-Jelloul var reporter. Konflikten mellan Israel och Iran har fortsatt under natten. Iran har skjutit flera vågor med robotar mot olika mål i Israel. Men det kommer också rapporter från Iran om explosioner på en flygplats utanför huvudstaden Teheran. Och även flera explosioner inne i själva stan. Enligt Iran har minst 78 personer dödats och över 320 skadats i de israeliska attackerna mot landet. Medan i Israel har skadats över 60 personer. Och en kvinna har dödats i de iranska attackerna under kvällen och natten. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar Israel och Iran att sluta anfalla varann. Det räcker med upptrappning. Det är dags att sluta nu. Fred och diplomati måste vinna, skriver Guterres på X. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Hur funkar sex bland hermafroditer? Det får ni veta när vi djupdyker i sniglarnas och snäckornas parningsvanor. Där förekommer ringdans, där nyttjas kärlekspilar. Och så har vi pantersniglarnas akt då, som kanske kan liknas vid bungee jump sex. Detta i Naturmorgon, lördag 6:10.
I direktsändning om några timmars. Nu, en timmas spännande kultur.
Du lyssnar på P1 Kultur med mig, Fredrik Wadström. Och vi pratar om en ny bok, Peter Kadhammars Den europeiska kommunismens uppgång och fall. Och om en gammal bok i veckans klassiken, Tove Janssons Farlig midsommar. Men stora delar av programmet kommer att handla om musik av en av Sveriges mest originella artister.
Lugnare vatten, makligare sjö, och vid horisonten livsalighetens dö. Vågorna häver sig i tysta tunga kullar, havet är en moder som förbarmar sig och rullar.
Kjell Höglunds Lugnare vatten från 1978. Den numera tillbakadragna artisten fyller 80 år i år. Och i andra halvan av P1 Kultur hör du Rickard Dinters lång reportage om Kjell Höglunds musik. Och inte minst om hans texter. Men vi börjar i en helt annan ände. Det är omkring 35 år sedan den europeiska kommunismen föll samman med först Berlinmurens fall 1989 och sedan Sovjetunionens upplösning 1991. Och själva kulmen kom kanske under de där dramatiska dagarna i Moskva i augusti 91.
Enligt de senaste uppgifterna från den ryska regeringen omkom i natt sammanlagt 5 människor i 2 sammanstötningar när sovjetisk militär försökte forcera de barrikader som har byggts upp runt den ryska regeringsbyggnaden. Jag talade med ett vittne till sammanstötningen i den tunnel som utgör...
Sten Sjöström rapporterar för Ekot från den misslyckade militärkuppen som blev dödsstöten för Sovjetunionen. Men det som hände då fortsätter att kasta skuggor in i vår tid. Det blir vi påminna om i en ny bok av journalisten och författaren Peter Kadhammar. Hej Peter.
Hej hej.
Din nya bok heter Den europeiska kommunismens uppgång och fall och en samlingsvolym på nästan 700 sidor. Med dels 2 av dina tidigare böcker, Vi som var så lyckliga som handlar om Albanien och Fru Anna och generalen om Polen. Och så dels ett tidigare outgivet reportage om Stalins drömstad, Magnitogorsk. Varför ville du ge ut de här reportageböckerna nu?
Nej, men det var så enkelt som att förlaget, vi pratade om att den Albanienboken skulle komma ut i pocket. Och då kan vi lika gärna publicera 2 till i den här stora, det skulle bli stor pocket i alla fall. Så. Och det här Magnitogorsk-reportaget, så det skrev jag 1999. Och det var ju precis då när i klyftan mellan 2 system var det 90-talets kaos och sedan Putins tillträde som skedde samma år som premiärminister. Så när jag läste om det reportaget nu så var det mycket, mycket intressantare nu än det var 1999. Därför att det ger en bild av Ryssland och en slags förklaring till hur var Putin möjlig. Och det visar den otroliga kaos, får man säga, som Ryssland befann sig på 90-talet. På alla sätt, både från toppen och ner till botten.
Mm. Du skriver själv i inledningen om att du har en bakgrund som maoist och var starkt påverkad av kommunismens idéer i Asien. Hur hänger det här upp med de här reportagen?
Egentligen inte alls. Eller jo, det gör det på det viset att min fascination för Östeuropa och kommunismen kom ju från den tiden. Och den maoiströrelsen som jag tillhörde under några år, den var ju... Vi hade ju en stark solidaritetsrörelse med de förtryckta människorna i Östeuropa. Vi tyckte Kina var bra, men Sovjet var fascistiskt. Så att jag var ju nere i Tjeckoslovakien och Polen med liksom underjordiska tidningar. I Tjeckoslovakien mötte liksom i princip hela den demokratiska oppositionen. Och samma sak i Polen var det jag pratade med en person i Warszawa som berättade om planerna på att bilda fria fackföreningar och så där. Man tyckte det där låter helt fantastiskt. Ett år senare så är det verklighet och regimen egentligen faller. Och kommunismen har ju som andra så här slutna system. Det finns en väldigt, hos mig och hos många andra också tror jag, en fascination för vad döljer sig egentligen bakom. Du har en till synes helt monolitisk vägg framför dig. Men vad finns det där bakom? Hur fattas besluten? Hur lever människorna? Mm. Så det är bara ett intresse som har fortsatt.
Om vi tar det här första reportaget då, som ju inte tidigare är utgivet, det här om Magnitogorsk i ryska Uralområdet 1999, på tröskeln till Putin-eran. Han kommer som premiärminister det året, året efter blir han president. Kan du beskriva vad det var du tänkte under den där resan då för mer än 25 år sedan?
Ja, men det var ju att medierna var under hela 90-talet full av å ena sidan eländesskildringar som var som dropp soppar. Liksom. Det kom en ny tant som samlade skräp på en soptipp någonstans. Och det var någon tiggare i Moskva. Det var fullt med sådana reportage. Och så var det den vanliga storpolitiken då som de stora medierna ägnar sig åt ofta. Va? Men jag vill åka till en plats och vara där ett tag. Och försöka beskriva den platsen, hur är livet där, hur lever människorna, vad tänker de och sådär va. I en mer stillsamhet och bita mig fast. Och då kollade jag runt och så bestämde mig slutligen för Magnitogorsk och fotografen Roger Thursson och jag åkte dit. Och det var ju också fascinerande eftersom det var Magnitogorsk har världens största stålverk, byggdes på Stalintiden då han bestämde sig för den här snabba industrialiseringen av landet. Och då stampade de egentligen ur jorden på steppen fram ett stålverk som var större än det största i USA, det bestämde han. Hur många masugnar har de i Gary, Indiana låg väl det största va? Det var 5 har jag för mig. Okej, då ska vi ha 6, sa Stalin. Och så gjorde de det på några få år.
Och hur lyckades det då att skapa en mönsterstad?
Ja, det lyckades i den meningen att de fick fram det här stålverket på rekordtid. Det blev en symbol för industrialiseringen och det blev så småningom också en symbol för den sovjetiska stormakten därför att det var liksom vapensmedjan under andra världskriget. Tyskarna kom ju aldrig dit. Magnitogorsk ligger vid Uralfloden, halva stan i Asien och halva Europa. Så att det blev en symbol på många sätt, dels den framgångsrika industrialiseringen under Stalin och dels den sovjetiska stormaktens styrka. Så det finns ju en enorm staty i Magnitogorsk som föreställer en arbetare på det sovjetiska viset va, som överlämnar ett svärd till en soldat. Och det är en del av en triptyk. Nästa del av konstverket finns i Volgograd. Volgograd som var Stalingrad och där tyskarna slogs tillbaka. Och där är det Moder Ryssland som höjer svärdet över sitt huvud. Och så tredje delen finns i Berlin. Där i Treptowerparken i gamla Östberlin där en soldat ställer ner svärdet i marken. Så att det finns en väldig laddning och symbolik kring Magnitogorsk.
Du kommer dit då 1999 och nu kommer reportaget ut i den form som du skrev det då.
Jajamän.
Hur mycket av det som Ryssland har blivit idag kunde du uppfatta under ditt besök då? Vad tycker du fanns med där?
Jag kunde inte ana att jag kunde inte förstå att Ryssland skulle bli det det har blivit idag. Men det är bara att se på den tomhet, den vilsenhet och fattigdom som fanns i Magnitogorsk. Hur det var en jordmån naturligtvis för vilken diktator som helst. Här kommer jag nu ska skapa ordning och reda. Där hade jag ju... Jag skriver ju om människorna som står på gator och säljer sjalar som kvinnorna stickar hemma. De kan sälja vantar. Jag vet, det här som de har sett över hela Östeuropa, men i Magnitogorsk till exempel var det ganska extremt. Och en kvinna kunde stå i liksom 30 grader i kyla, göra en vinst på motsvarande 10 kronor för en dags arbete i kylan. Och det var helt livsnödvändigt. Och man såg ju den deklasserade medelklassen och arbetarklassen där. Män som stod med sönder trasiga kläder, de hade ingenting kvar. Men så var pensionerade gamla stålarbetare. Och det fanns ju då hela tiden tillbakablick till den gamla storheten som är också utmärkande för ett samhälle som står stilla. Jag vet inte hur många gånger jag hörde varianter på Magnitogorsk står i frontlinjen, Magnitogorsk är i första linjen. Och det var alltså vad ministern för den tunga industrin sa när han besökte Magnitogorsk 1933.
Och det tidiga
Sovjet, och det levde kvar alltså. Mm.
Jag tänker på det här med att du i reportaget möter de här föreställningarna om att Ryssland egentligen är ett stort och mäktigt land men som har halkat efter.
Ja.
Och så säger folk också återkommande att det kommer att gå illa för de där tidigare sovjetrepublikerna som brutit sig loss från Moskva och blivit självständiga. Ja. Det kan aldrig sluta bra. Minns du hur du själv reagerade när de här frågorna kom upp?
Man tyckte nog det var lite tragiskt och på gränsen till löjligt. Va? Men det är klart att det var ju den övergivnes sårade stolthet som talade. Här har de dragit iväg. Va? Och det går väldigt bra, väldigt fort för de baltiska staterna till exempel. Och någon kallar då de giriga balterna, snart kommer de att vilja komma tillbaka. De lever på det stora Ryssland fortfarande. Och det finns ju ingenting som är farligare än en stormakt med mindervärdeskomplex. Och ännu farligare med en stormakt med kärnvapen och mindervärdeskomplex. Och det är den utbrottet av den farligheten, eller vad ska jag säga, som vi ser nu med de krigen som Ryssland startar.
Det finns ju två andra reportage i boken också, förutom det här från ryska Magnitogorsk. Det är ett om från Polen och ett om Albanien. Det är ju länder som förstås vi kan hitta en massa problem i idag, men de har ju samtidigt tagit väldigt stora steg, båda de här länderna, bort från ett väldigt auktoritärt eller diktatoriskt förflutet. Vad kommer det sig att de här länderna har gjort det, tror du?
Ja, men Polen har gjort det därför att de har varit framgångsrika i att få bort korruption och ha marknadsekonomi helt enkelt. Men det avgörande första steget för att modernisera och få ett fungerande samhälle, det är att kunna döda korruptionen. Och därför är jag inte helt säker på att det går. Albanien går det ju bättre för idag, och de har ju fått mycket stöd av EU och sådär.
Vi kommer ju från en extrem situation med Hoxha-diktaturen som
exakt
var någonting i hästväg.
Ja, men det var Nordkorea fast kanske ännu hårdare. Eller Nordkorea fast i Europa. Och den följer först, vad är det, 91 eller sånt där, som regimen kollapsade. De kommer från en extrem situation. Polen har ju alltid också varit mentalt frigjort från det ryska imperiet, kan man säga. De var ju aldrig, det fanns ju ingen, liksom, kommunisterna hade ju störtats på två dagar om inte Sovjet hade hela tiden hållit dem under armarna. Och även inom kommunistpartiet fanns ju starka strömningar som var mot Sovjet. Så att de hade väl den gynnsammaste utgångspunkten av alla, kanske, de östeuropeiska länderna.
Men du säger att du inte är helt säker på Albanien, trots de positiva tecknen som finns.
Jag tror inte Albaniens har lika framgångsrik att bekämpa kriminalitet och korruption. Jag vet, jag var nere i Albanien, säg 2013-2014, jag skulle börja jobba med boken Vi som så lyckliga. Det finns ju en stad där i mellersta Albanien, vars namn jag nu inte kommer ihåg, men som var centrum för cannabisodlingarna. Och då hade Albanien fått besked av EU att okej, ni kanske vill börja prata med oss om att bli medlemmar i EU, men vi tycker bestämt att ni ska få bukt med de här cannabisodlingarna. Ja, då skulle Albanien göra det. Det tog två dagar för polisen att inta stan. När jag var där så lite fortfarande mängder med tomhylsor på gatorna efter striderna.
Så, ja. Ja, Peter Kadhammar, tack så mycket. Aktuell alltså med samlingsvolymen Den europeiska kommunismens uppgång och fall. Och det är alltså tre stycken reportageböcker i en volym om Ryssland, Polen och Albanien. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Och nu blir det klassikern i P1-kultur. Under de 80 år som gått sedan Mumintrollen mötte världen har de blivit världskändisar. Men stämningen i Tove Janssons Muminböcker skiljer sig åt rejält från bok till bok. En av dem sticker ut särskilt med sina tvära kast, långa ljusa nätter och rappa repliker. Och det är Farlig midsommar från 1954. En bok som utspelar sig på en flytande teater. I veckans klassikern tar Hedvig Weibull med oss till en sommarvärld som drabbats av en översvämning och där var och en av Mumindalens invånare kämpar för att finna fotfästet och för att hitta nya roller åt sig själva i en förändrad och oberäknelig värld.
På kvällen hade Mumintrollets pappa skådespelat färdigt och läste upp det för de andra. Ingen avbröt honom, och när han hade slutat blev det alldeles tyst.
Nej, 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 nej och åter nej.
Var det så dåligt?
Värre. Hör här. Jag är ej rädd för lejon, jag. Jag slår ihjäl dem varje dag. Rysligt.
Jag vill absolut ha med ett lejon.
Han ska skriva hexameter. Hexameter, inte rimma.
Vad menar du, hexameter?
Ja, så här. Tamtara tamtara ratara tamtam tamtara tamtam.
Menar du, rädsla jag aldrig har känt och ett lejon jag gladeligt nackar?
Det tar sig. Skriv nu om allt sammans på hexameter. Och kom ihåg att i ett ordentligt sorgespel i gammal god stil ska alla vara släkt med varandra.
Teaterrottan Emma har det verkligen inte lätt. Hennes älskade teater har plötsligt blivit ett hem åt en muminfamilj med vänner som inte förstår någonting. I Tove Janssons femte kapitelbok om mumintrollen, Farlig midsommar, har en flodvåg översvämmat Mumindalen och alla vännerna hamnar utspridda på oväntade ställen. De numera världsberömda mumintrollen gör entré i litteraturen redan 1945 med boken Småtrollen och den stora översvämningen. Men de når den stora publiken först med Trollkarlens hatt 1948. En som har fördjupat sig i muminvärlden är litteraturkritiken Ulrika Milles som driver Milles och Marcus Muminpodd. Hon konstaterar att Ove Jansson skrev Farlig midsommar under en glad sommar 1953, men att boken väver in den bistra verkligheten i sagan.
Och då finns det till exempel en scen där teaterrottan Emma berättar om sin förlyckade make som fick järnridån i huvudet. Det var jädrigt tuffa villkor att vara Finland med Sovjet bakom ryggen. Och då tänker jag att det är det här det handlar om också, när snusmumriken som aldrig är särskilt fylld av starka känslor av vrede ändå är drabbad av hat mot parkvakternas förbud, mot allting som är förbjudet och som håller nere människor och förtrycker dem och faktiskt agerar för att få stopp på de här plakaten.
Och 2000-talets läsare hittar andra sorgliga och hemska paralleller till verkligheten. När världen går under i en flodvåg så är det en teater som räddar Muminfamiljen. Och samtidigt vet den vuxna läsaren att verklighetens teatrar inte är säkra tillflyktsplatser. Men Farlig midsommar är en saga med ett lyckligt slut.
Det är också en extremt stark existentiell upplevelse av undantagstillståndet. Alltså att vara flykting och sen hitta hem.
Ja, hitta hem, men till ett annat hem än det man lämnade och som en annan person än den som flöt iväg. Snusmumriken är en av de figurer som hinner förändras med eller mot sin vilja när han råkar bli ansvarig för 24 föräldralösa skogsungar.
För mig är det en sån fin skildring, för att han är ju också, han är ju liksom hjälplös. Han vet inte hur han ska ta hand om dem. Dels är han generad, hoppas ingen tror att jag har fått 24 barn själv. Och sen också om de gråter och är hungriga, och hur ska han ta hand om det här? Och vad ska han göra för att roa dem? Röka vill de inte, som han säger. Och det där är, det är någonting med att snusmumriken kommer fram. Han säger också, så här är väl när man är pappa också. Han önskar att de här vackra ormbunkarna inte var ormbunkar, utan det var något rovland så han kunde ge dem mat.
Precis som en äkta midsommar bör utvecklar sig historien på ett oförutsebart sätt, bara för att nå sin kulmen när Tove Jansson tar till det älskligaste av alla teatrala knep, att låta sina rollfigurer börja spela teater i teatern. Och precis som i Shakespeares Hamlet finns här en godhjärtad ung man som går till attack mot det falska, mot det ohederliga. Det är Homsan som ser en ärkefiende i rekvisitaförrådet och hugger sitt svärd genom en kuliss.
Det är ju det Muminböckerna mycket handlar om, skräcken för det opolitliga, både hos den som är liten och den som ska bevara ordningen, föräldragenerationen.
Homsans figur står för det verifierbara, tilltron till naturvetenskapen. Och Tove Jansson skildrar en klassisk konflikt för filosoferna. Vad är vårt tolkande och vad är den faktiska världen? Men trots den omskakande flodvågen i början av boken handlar Farlig midsommar om att uppleva stor, överväldigande lycka. Misan ger uttryck för det när hon har fått stå på scen för första gången.
Misan gick lite ifrån de andra för att lugna sitt klappande hjärta. De applåderade åt mig, viskade hon för sig själv. Åh, vad jag är lycklig. Jag kommer alltid, alltid att vara så här lycklig.
Tonen i Farlig midsommar skiljer sig lite från tidigare böcker. Som läsare blir man nästan yr av alla lustfyllda infall och tvära kast. Filifjonkan gråter för att hennes släktingar inte vill fira högtider med henne, men i ett slag förstår hon att hon kan festa med vem hon vill. Så enkelt det var att bara byta spår.
Man känner igen väldigt mycket, men det är som att magin har hittat sin form. Alltså, det är ju alltid i Muminvärlden en fråga om förvandling och förändring. Och världen behöver inte vara, vare sig relationer eller politik, så behöver världen inte vara som den är. Det är som att hon hela tiden matar vår längtan och samtidigt ger oss en hunger efter mer.
Och teaterrottan Emma har en helt central roll som regissör.
Och när hon till slut då förklarar och säger det här vackra att en teater, där visar man människor hur de skulle kunna vara, hur de skulle kunna vara på ett helt annat sätt och hur de är. Och då säger Muminmamman, en uppfostringsanstalt. Och Emma bara, nej, blir helt trött. Och där undrar jag varför mamman, jag tycker att hon gör sig dummare än hon brukar vara eller än hon är. Och jag undrar vad det är hon invänder mot där.
Jag tror att hon invänder mot idén om att hennes Muminvärld inte redan omfattar alla goda möjligheter.
Det är sant, ja. Det är sant. För det som Emma säger är så himla vackert. Teater är det viktigaste i världen, för där visar man folk hur de kunde vara och hur de längtar efter att vara, fast de inte törs, och hur de är.
Och visst kan teater vara det viktigaste i världen. På något märkligt sätt är Tove Jansson närmast profetisk i Farlig midsommar. Bortom tidens gränser. Kanske särskilt när hon låter premiären av Muminfamiljens föreställning utvecklas till ett rent performance. För när den förlorade sonen återvänder till scenen glömmer alla att tala hexameter och föreställningen blir genast mycket bättre, tycker publiken, när de börjar förstå vad familjemedlemmarna säger till varandra där uppe på scenen. Ulrika Milles konstaterar att Tove Jansson är en mästare på det mångbottnade.
Ja, men dels är det ju här givna att Tove Jansson hela tiden berättar en sak och samtidigt också någonting annat. Alltså att familjen alltid är radikalt öppen och jag queer faktiskt, samtidigt som man kämpar med klassiska kärnfamiljsproblem. Att det här är en historia, tycker jag, tydligt om att lämna sin mamma. Mumintrollet ska ju lämna sin mamma och istället bilda par då med snorkfröken. Det händer ju förvecklingar här, de blir övergivna och då gråter snorkfröken och Mumintrollet måste trösta henne. Och för mig är det där så förvånande att hon beskriver ju då Tove Jansson ett slags syskonskap. Det där är inte kärleksrelationen, det är syskon. Så att hon berättar en sak och så finns det någonting hela tiden vid sidan av.
Farlig midsommar är en kvillrande berättelse och det känns som att Tove Jansson har skrivit den medan hon gått på små moln. Och det är en bok som berättar om hur skapande vi som lever är.
Vi har vår egen inre teater, varje människa, samtidigt som det finns yttre, alltså teatern, verkligheten och skenet.
Kanske är det ändå Tove Janssons ömhet som lämnar det starkaste intrycket. Hon låter Farlig midsommar sluta med ett mirakel. För mot all logik har Mumintrollets lilla barkbåt överlevt flodvågen och i slutscenen gör Muminmamman en liten jolle åt den. Och vi läsare får dela författarens kärlek till att pyssla om det där allra minsta, det allra ömtåligaste och nyaste. Och den pyttelilla modellen får Mumintrollet att skratta av lycka.
Hedvig Weibull hade gjort klassikern om Tove Janssons bok Farlig midsommar från 1954. Som upplösare hörde vi Anna Yrsa Fallenius. Ni lyssnar på P1 Kultur och vi ska ägna resten av det här programmet åt en svensk musiker och textförfattare som har en särställning i svenskt musikliv, Kjell Höglund. I år fyller han 80. Och det sista av Kjell Höglunds 14 album kom 2006. Idag bor han på ett äldreboende och har helt slutat med musik och pratar inte med journalister. Så därför ska vi närma oss musiken med hjälp av andra personer och med hjälp av en undangömd intervju gjord för flera decennier sedan. Kjell Höglund gav ut sitt första album Undran 1971 och blev med åren en artist med en publik både i alternativkretsar och bland svensktopplyssnare. Några av hans mest kända låtar är Genesarets sjö, Man vänjer sig och Jag hör hur de ligger med varandra i våningen ovanför. För 30 år sedan fick frilansjournalisten Rickard Dinter möjlighet att träffa Kjell Höglund. Och med den sparade intervjun, med kärleken till Höglund och frågan vad är det vi lyssnar som lyssnare bär med oss när vi hör hans låtkonst, så söker nu Rickard Dinter svaret på varför Kjell Höglunds popularitet bara har växt med åren. Till sin hjälp har han Anders Sundelin som förra året gav ut boken Kjell Höglund och hans värld. Dessutom medverkar litteraturvetaren Jonas Ingvarsson som hastigt gick bort i april i år efter att den här intervjun var inspelad. Men här medverkar han med tankar kring en av sina favoritmusiker. Så följ med in i Rickard Dinters långa reportage om Kjell Höglund och om betydelsen av hans musik.
Vad ska vi göra nu när hjältarna sviker? Sugs upp av etablissemanget och kablas ut. När idolerna korrumperas och de tuffaste grabbarna viker. Och när inte en stålmannen längre är som förut. Vad ska vi göra nu när självaste solen känns sval? Och när Höglund har blivit gammal och sentimental. Vad ska vi göra nu?
Vissa artister är vattendelare. Om jag nämner namnet Kjell Höglund för en av mina vänner börjar han genast himla med ögonen. Och så säger han, nej tack, inte en sekund med den där rösten. Själv älskar jag Kjell Höglunds musik. Ja, så kan man faktiskt säga. Man kan älska en sång. Man kan älska en röst. I mitt liv har Kjell Höglunds sånger blivit följeslagare. Texter kan poppa upp lite när som helst. När jag sitter i tunnelbanevagnen på väg till jobbet. När jag står hemma vid disken. Och det här reportaget, ja, det ska handla om Kjell Höglund. Inte så mycket om vad han själv ville säga med sina låtar. Inte för att det är ointressant, tvärtom. Men jag skulle vilja fokusera på lyssnandet. Vi som hör, vi som tolkar, läser in, bär med oss.
Inne på kasinot spelar överklassen bort sitt överflöd med snabba fingrar och med krökta läppar på roulette och på chemin-de-fer och äventyrare av skilda sorter spelar högt för att försöka vinna åter allt det de förlorat dels av pengar, dels av självrespekt. Men spelet slutar på en parkbänk med den sista rysk roulette.
1995 på hösten var jag 31 år gammal och gick en radioutbildning på Dramatiska institutet. Jag skulle bli radioproducent. Och så av någon anledning så hade jag bestämt mig för att jag skulle göra ett personporträtt av Kjell Höglund. Och så satt jag där plötsligt en förmiddag i ett kök i Västerås. Kjell Höglund pratade om Roxette, att han gillade deras låtar. Men att det alltid blev Höglund, hur han än gjorde.
Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till när man vänjer sig. Man vänjer sig.
Jag kände väldigt skräck över inför den här tanken, hur ska jag klara mig i detta liv? För jag insåg ju att här ska man alltså fixa något jobb, för man måste tjäna pengar och klara sig själv, för man kan inte bli försörjd av sina föräldrar. Och jag förstod inte riktigt hur jag skulle fixa det. Och jag visste inte vad jag skulle ge mig in på eller någonting sånt. Så jag har ofta tänkt att om inte jag hade fått den här möjligheten att få någon slags självförtroende genom sånger och kunna publicera sig och faktiskt leva på det här då, som jag har gjort i många år, så vet jag tusan om jag hade hittat någon plats i livet. Alltså. Jag tvivlar ganska mycket på det.
Jag har skadat mig i foten så jag har svårt att gå. Så här sitter jag i sällskap med Edgar Allan Poe. Jag häller upp en konjak för tristessens skull. Och inte för att jag har tänkt att supa mig full. Liv och död. Mot månens gula skiva ser jag katten silhuett. Och strax in till en tavla som hänger lite snett. Är det tisdag eller torsdag? Det är inte lätt att veta. Jag är vilse i tiden, det ska gudarna veta.
Det har gått 30 år sedan den där dagen i Västerås. Vi satt på ett värdshus. Promenerade till ett ställe som heter Jäkneberget. Av själva intervjun minns jag bara det där han sa om Roxette. Nej, förresten, en sak till. Jag är den perfekta självmordskandidaten. Den meningen etsade sig fast. Vad jag tänkte då vet jag inte. Idag tänker jag att det kunde varit en låttext. Något han skrivit men aldrig släppt. Det är så nära mellan det som sjungs och det som sägs. Det finns liksom inget avstånd mellan sången och människan i Kjell Höglunds konstnärskap. Han som flera gånger börjat gråta på scen. Som om han stod där, liksom lite utputtad i livet.
En sak är att dö för det som du aldrig trott dig se. En annan sak att dö för det du anat.
Benen på marken, plastkassen i handen och huvudet i skyn. Han är så fruktansvärt vanlig och så helt egen. Om man letar efter något självbiografiskt i Kjell Höglunds texter får man leta väldigt länge. Men nu har det kommit en bok, Kjell Höglund och hans värld, av författaren och reportern Anders Sundelin.
Trots att jag då har att jag kände Kjell under tonåren, att jag har lyssnat på honom från start egentligen, sett honom många gånger, intervjuat honom några gånger, så visste jag egentligen väldigt lite om honom. Det var ett mysterium som jag gick in i. Jag startade en undersökning helt enkelt. Det jag ville då försöka att placera in honom någonstans. Men det är också det som är svårt med Kjell Höglund. Att du kan ju inte direkt säga, jo, han är ju en efterföljare till Taube. Eller han kom ju ur Bellmans tradition. Eller han... Det är svårt att placera in honom någonstans. Han är alltså på det sättet unik och det är därför han fortfarande lever. Det är därför alltså hans sånger lever och blir allt starkare. Så att det är det som egentligen sätter igång mig. Det är inte mysteriet Kjell Höglund utan mysteriet att han inte bara att hans låtar håller, va? Utan det är också så att han är idag mer populär, mer uppskattad, ett mer känt namn än han var då han höll på att ge ut skivor, skriva sånger, ge ut skivor och uppträda. Hans namn har liksom blivit stärkt genom åren. Och hur kommer det sig? Det är ju egentligen det mysteriet som får igång mig. Va? Och för att kunna, och den frågan har ju inget enkelt svar. Det går inte att säga, ja det beror på det här. För att göra det enkelt är ju det att han har något eget, han har något unikt. Va? Och det som jag skulle vilja säga karaktäriserade honom, det är ju just oåtkomligheten. Kjell sjunger om trakten, det är vanligt ord i hans sånger. Men den trakten får du befolka själv. Va? Han sjunger ingenting om föräldrar eller upplevelser under ungdomen eller kompisar eller skilsmässor eller ingenting sånt. Va? På det sättet bjuder han ju in dig som lyssnare. Att du själv får vara där och skapa dina egna bilder, va? Med hjälp av dina minnen och erfarenheter. Det tror jag är en del av hemligheten. Samtidigt som ju ska man ju också komma ihåg, han är hantverksskicklig. Han är skicklig med orden. Han är det. Han är liksom en... Och han är, som ju någon av hans musiker säger, jävligt musikalisk. Utan att egentligen kunna spela något instrument så finns ju musiken i hans texter. Va? De är ju väldigt musikaliska. De är ju på något vis roliga att jobba med för musiker. Va? Det är ju fantastiska texter.
Det flög en fågel rakt genom berget, genom mil av frusen sten. Vingarna slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i många stormar innan ovädren ebbade ut. Lugnare vatten, makligare sjö, och vid horisonten lycksalighetens ö. Vågorna häver sig i tysta tunga kullar, havet är en moder som förbarmar sig och rullar.
Kjell Örjan Höglund, född den 8 december 1945 i Östersund i Jämtland. Son till bagaren och konditorn Erik Höglund. Mamma Lisa var hemmafru, men hjälpte då och då till i bageriet. Fyra syskon och ett liv liksom lite på drift. Första skivan, Undran, spelades in i ett kök på Frejgatan i Stockholm 1971. Han sålde den själv på stan. Rösten var omisskännligt egen redan från början. Låtarna också.
Jag jobbar på tekniska röntgencentralen, där vi bestämmer vem som är galen. La la la. Vi delar in folk i kategorier, de sjuka, de normala och de som är genier. La la la.
14 skivor blev det allt som allt. Den sista, Pandoras ask, kom ut 2006. Sen var han klar. Jag minns att tidningarna skrev en del om det där, ofta med viss förundran. För honom verkar det ha varit självklart. Nu finns det en början och ett slut. En ram som gör konstnärskapet tydligt. Alla riktningar, alla skikt, alla schakt.
Det finns liksom några olika Kjell Höglund. Dels har den här individualist-anarkisten då, som avviker från vänsterrörelsens program. Och sen har vi då surrealisten. Det är alltid något surrealistiskt spår som ibland tangerar det okulta. Och sen har vi humoristen förstås. Och sen tror jag en del har trott att han är ironisk, men jag tror nog nästan aldrig att han är det. Alltså, jag kommer ihåg när Maskinerna är våra vänner kom, så tyckte vi att haha, liksom oj. Det är klart att han egentligen inte gillar maskiner, men klart att han älskar ju maskiner. Alltså han var ju den första i, kan man nog säga, eller en av de som med störst emfas i, om man nu ändå ska kalla honom för, en del av den musikrörelsen som ju gick över till syntproducerade plattor med Thomas Almqvists produktioner och på ett helt icke-ironiskt sätt. Och det är klart att Maskinerna är våra vänner inte är ironi.
Maskinerna är våra vänner, utan dem inget paradis. Maskinerna är våra vänner, naturligtvis. Tryck på en knapp och lampan lyser.
Visst har han rätt, litteraturvetaren Jonas Ingvarsson. Ändå är det så lätt att låta sig luras. När den amerikanska låtskrivaren och sångaren Paul Simon för tusende gången blev tillfrågad om skillnaden mellan honom och Bob Dylan, svarade Paul Simon att han, hur han än sjöng, alltid lät snäll, medan Dylans röst uttryckte två känslor på samma gång. Kanske är det likadant med Kjell Höglund.
Gustav bor under en trappa, där bor också hans mamma och pappa.
ropa. Man kan lyfta ett trappsteg och kliva ner för en stege, så är man hos Gustav. Gustav bor under en trappa. Vi satt i ditt hus, långt ifrån stan. Vi spelade bass på piano. Jag var så trött, inte minst på min trötthet. Halvsov och rapade vitlök. Då mindes jag en natt för länge sedan, när jag satt i ett skräckhus i Sussex.
Kanske är det kombinationen. Den där trådsmala, nästan vingliga rösten och texternas blandning av enkelhet och existentiellt bråddjup som skapar den där tvetydigheten. Det är aldrig det ena eller det andra. Det är något tredje. De som en gång vill ha in Kjell Höglund som en del av den svenska progrörelsen måste ha gått bet ordentligt.
Alltså hela hans revolutionära projekt är ju något helt annat egentligen än den vanliga vänsterns. Det är inte säkert att alla har förstått riktigt. Alltså det är ju en våldsam individualism. Jag kommer ihåg en av de första intervjuerna jag hörde med honom någon gång på sent 80-tal. Det var någon radiogrej. Det var liksom han sa att nej men för fan, det bor ju 5 miljarder människor på den här jorden och alla säger det är inte mitt fel. Vi kanske ska börja med oss själva. Han har ju ett dussintal låtar, tror jag säkert, som handlar just om att det är du. Det är liksom inte, det är inte rörelsen, det är inte revolutionen, det är inte den kollektiva kraften, utan det är bara du. Liksom. Domens dag, slutstrid. Det var jag som stod där med nävar av bly och käftarna fulla av dregel. Det var min egen lägre natur och det var en del av mig själv som var djur. Den kan man väl säga på sitt sätt är extremt tidstypisk, men på ett fruktansvärt begåvat sätt. Den berättar ju liksom en historia som skulle kunna vara hämtad. Det skulle kunna vara liksom sjunget kapitel i någon sån här Tolkien fantasybok liksom. Det är ju något värdshus och det är ryttare och det är liksom fiender. Men att den då slutar med att den fiende han brottas med då är sig själv.
Det onda i världen är andras fel. Själv är du ren och vit. Du står på den rätta sidan där det inte finns någon ondska och skit. Du är god, du har rätt, du är bäst. Det är de andra som sprider pest. Men kan det verkligen vara så grant att du själv råkar vara perfekt? Att det som du tror på är alldeles sant och allt annat är helt effekt.
Slutstrid för mig är väl en av nyckeltexterna. Och också när det gäller hans politiska analys så är väl också den här politikens olycksbarn. Den kom ju ganska tidigt och redan där borde man ju anat att han inte är den vanliga proggaren. Vi tittar oss förvirrade omkring. Det skulle inte Mikael Wiehe säga liksom. Han är väl aldrig förvirrad. Men den förvirringen tror jag också har varit en väldigt viktig drivkraft. Han innehåller väl alltid sin egen motsats på något sätt. Och förutom att det är ditt fel, för det är ganska entydigt, så finns det väl i princip inget entydigt. För han hela tiden underminerar, eller inte underminerar, men han utmanar sin egen position just genom att varva en stenhård text med något fullständigt obegripligt. Eller något totalt absurt. Det är kanske därför han har fallenhet för surrealism och de här andra liksom absurditeterna, för att livet är absurt.
Jag minns inte när jag hörde Kjell Höglund första gången. Jag har inga specifika minnen kopplade till några låtar. Det är som om de funnits där bara. Alltid. Många av sångerna har spännande namn, lockande som avlägsna platser. Shangri-La, Getsemane och så Genesarets sjö förstås. Det känns ibland som om den är 1000 år gammal.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går.
det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galjaribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk, drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag, låt oss hoppas att det snart blir dag.
Det är som den bar på ett mysterium. Varje gång jag lyssnar är det som jag fångar något som sen försvinner så fort sången tonar ut. Kanske är det just det som gör den så älskad. Man kan sjunka ner i den som i ett mörkt varmt vatten. Man kan röra sig genom den som en litteraturvetare och tolka varje stycke, varje rad.
Den är bråddjup, handlar om döden. Den innehåller okkultismen, jag går ner mellan sfinxens båda framben. Den beskriver ångesttillstånd och man kan likna den vid, och jag vet vänner till mig också gjort det, den jämförelsen med T.S. Eliots The Wasteland. Alltså, den är liksom en katalog av hela vår kultur. Men han blandar det med både humor och någon existentiell både ångest och lindring.
Han har ju uppenbarligen jobbat länge med sina texter. Ja, det vet du ju. Jag menar, jag har intervjuat honom om hur man skriver låtar. Va? Och jag menar, vissa låtar har han ju tagit. Jag menar, till exempel Genesarets sjö, som är den liksom mest kända av hans sånger, den mest spelade av hans sånger. Den har ju vi dissekerat i. Den gick vi ju igenom, Kjell och jag. Hur kom den till egentligen, va? Och han är ju väldigt öppen med sånt här, att berätta om sånt. Det är liksom inget mysterium, utan han verkligen grubblar på. Ja, då säger han: jo, jag satt där med en kompis, vi båda hade blivit lämnade, och han och vi var jävligt deppiga och tyckte synd om oss själva. Och så säger han: ja, men det är ändå så, Kjell, rötterna blir starkare när det blåser. Och Kjell tänker: det är första raden. Och så är det ju egentligen två låtar. Det är ju en skilsmässa, det är ett uppbrott, va? Och det är ju ett slags läkande som pågår. Den slutar ju liksom med att, vad heter det, stormarna bedarrar, eller stormarna stillar i hans själ. Va? Det är liksom en slags försoning i slutet. Men under tiden det här, om det bara hade varit det, så tror jag inte alls hade varit lika stark. Utan, och det sa han, berättade han ju själv, att han gick där och var väldigt uppmärksam på allt som hade med olika, vad kan man säga, iakttagelser han gjorde, olika symboler för just det som är vad heter det, som har med sorg att göra, va? Ledsamheter. Han gick i Gamla stan och så, som han minns det, så var det Galleri Blö, och då tänkte han: ja, men det passar ju bra till låten Blå, det är ju inte bara blå, det är också blues, det är liksom ledsnad, va? Men då när han kommer på det här med galleriet, eller sitt galleri, då är det ju Kjell Höglund liksom. Då kan han inte låta bli än och liksom ha ett vernissage där man tuggar lite kex, som är liksom: varför då? Ja, varför då? Ja, varför inte? Som ju egentligen, och så sen, men då finns det någonting mystiskt, men konstnären har visst redan gått, va? Eller hur, va? Det får man också grubbla på då. Vad menas med det?
Jag tror att de där riktigt bra sångerna, de är större än den som skapat dem. De rymmer så många liv, tankar, erfarenheter, tolkningar, känslor. På det sättet är varje människa som lyssnar också en medskapare. Själv känner jag inte Kjell Höglund. Jag träffade honom bara den där gången för 30 år sedan på ett torg i Västerås, bland skällande hundar och förskolebarn. Ändå kan jag höra hans liv i varenda ton, varenda rad i den där gamla sång.
Jag har haft samma känsla förut, det är inte första gången. Den här känslan att vara ett fallande löv i vinden, som när någon sticker hål på den vackraste ballongen.
just när tåget lämnar perrongen.
Är det fullt med folk här?
Mm. De vill vara med i radio.
Nej. Ja.
Försöker ni ragga upp killarna här?
Nej! Eller? Det finns snyggare i världen.
Finns det?
Ja.
Ja, men ganska söta.
Nej.
Om ni inte stoppar mig så tänkte jag släpa iväg det till ett litet berg som ligger här borta. Därför jag tycker det är poetiskt intressant, slog det mig när du nu skulle komma hit. Det var en kille som heter Sam Lidman. Jag vet inte om han var vansinnig eller excentriker eller någonstans mitt emellan. Men han har alltså gjort en massa inhuggningar på sten i det berget. Och det slår mig som en slags nästan övertydligt exempel på varför folk skriver och varför man meddelar sig överhuvudtaget. Det är väl det att man är inte riktigt nöjd med de vanliga världen, antar jag. Jag tror det är det för han som har modelljärnväg också. Där kan han styra och ställa och koppla sina tåg. Och de kör som han vill och så. Man blir ju också lite grann, alltså om du inte missförstår mig, så blir man ju en gud då i sitt eget universum. Och frågan är om inte alla har det. Har både behov och rätt till det. Och om man förmenas det totalt, då är det frågan då om man inte då måste skapa det i sitt eget huvud, och så säger de att man är sinnessjuk. För det är det sista stället man kan skapa den världen på, om man liksom stoppas överallt. Jag har liksom aldrig begripit mig på den här världen, och så har man inte hittat någon lösning i religionen, man har inte hittat någon lösning i vetenskapen, och då återstår bara det tomma intet där man själv får rafsa ihop det man kan hitta bland fallfrukten alltså. Och försöka hitta på någonting. Så det är väl det tänkandet som har varit viktigt för mig. För jag har inte haft någonting annat. Och i själva verket så har sångerna egentligen aldrig stått i centrum av mitt liv. Det är det jag har blivit känd för. Så det är det man intervjuar mig om. Men jag tänker inte så mycket på dem.
Klockan ringer sin klara ton. En världskultur går i graven. Länder sköljs under haven. Det här är en slutstation. Nu kommer luft och ljus. Världen vaknar och lever. Ondskans blommor vissnar. Nu kommer luft och ljus. Nu kommer luft och ljus. Världen vaknar och lever. Ondskans blommor vissnar. Nu kommer luft och ljus.
Låten Psalm 907 av Kjell Höglund avslutade Rickard Dinters reportage om den numera tillbakadragna artisten som fyller 80 år i år. Dessutom hörde ni författaren Anders Sundelin som skrivit boken Kjell Höglund och hans värld, samt litteraturvetaren Jonas Ingvarsson som gick bort i april i år efter att den här intervjun gjordes. För den som vill höra mer om Kjell Höglund kan vi rekommendera Lundströms bokradio från den 6 december 2024 om hans låttexter. Och 2018 gjordes det också en P4-dokumentär om Höglund med titeln Ett liv är kort. Allt detta hittar du i appen Sveriges Radio Play. Det var allt från P1 Kultur, tekniker idag Lotta Linde Rar, producent Maria Jutselius, jag heter Fredrik Wadström.
Och apropå Lundströms
Det här är senaste avsnittet.
Bästa lyssnare, vad finns det för riktigt bra böcker som kan få ett oändligt sommarlov att lyfta? Bli barnens läsminnen för livet sommaren 2025. I studion min två kunniga i ämnet, Lotta Olsson som är kritiker och författaren Mårten Melin. Häng med när vi samlar ihop en rejäl bunt med böcker och gör en lista med lästips för barn och för unga. Lundströms bokradio, lyssna. Lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och Mårten Melin, han har också skrivit en novell som publiceras klockan 7 i Sveriges Radio Play.
Jag har bett till Gud om att jag inte ska få Mrs. Grimes när jag börjar femman.
Sven Wollter läser en favorit ur novellarkivet. Mammas lilla prins av Mårten Melin.
Hon är den strängaste läraren på hela skolan, det säger alla. Men Gud har inte lyssnat. Så nu sitter jag vid skolbänken och fruktar att de kommande åren ska bli ett helvete.
Om en pojke i 40-talets Mississippi som inte vill något annat än att få sjunga.
When I was a lad, an old sap was a pup. Flera av mina kamrater himlar med ögonen. De har hört den för ganska många gånger.
Lyssna på novellen i P1 när du vill i appen Sveriges Radio Play. Och hjärtmarkera gärna avsnittet så får du veta när en ny novell finns att lyssna till.
FNs havsmöte nådde inte i mål med att få det nya avtalet som ska skydda internationellt vatten att börja gälla. Fortfarande saknas tillräckligt många länders godkännande. Men Sara Fröcklin, som är sakkunnig i havsfrågor på Naturskyddsföreningen, menar att mötet ändå varit en framgång.
18 nya länder har ratificerat det globala avtalet. Det är en jättestor framgång. Det återstår dock 10 länder för att avtalet ska kunna träda i kraft. Sverige har inte ratificerat det. Så det är en stor besvikelse.
Värdländerna Frankrike och Costa Rica drev på hårt för att få länder att formellt godkänna det nya havsavtalet BBNJ. Det kan göra det möjligt att skapa marina skyddade områden även på internationellt vatten. För att klara den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att 30% av havsområdena behöver skyddas senast till 2030. Och att få det här avtalet att träda i kraft är en förutsättning för att nå dit. Men när mötet här i Nice avslutades hade man ändå inte nått ända fram. Och Sverige hör till de länder som inte har ratificerat.
Rapporterade Mona Hambreus. Regeringen kommer nästa vecka förestå lättnader i amorteringskraven på bolån. Det säger finansmarknadsminister är han, Niklas Wykman. Men någon paus i amorteringskravet som Moderaterna lovade före valet är inte aktuell enligt Wykman. Miljontals människor i Israel tvingades gå i skyddsrum sent igår kväll och i natt när Iran svarade på de israeliska attackerna mot Iran igår natt. Iran avfyrade stora mängder robotar mot Israel och över 60 personer uppges ha skadats och en kvinna dödats. Men enligt den israeliska militären så sköts de flesta iranska robotarna ner. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Varför söker sig fler unga till Gud? Det var frågan som ställdes i fredagens förmiddagsprogram. Och vi hör det nu.
Sverige brukar beskrivas som ett av världens mest sekulariserade länder med en individualistisk syn på tillvaron och en tro på vetenskap istället. Men kanske håller något på att förändras. För första gången på länge syns en ökning av antalet unga som konfirmerar sig och går på gudstjänst. Men handlar det om en ökad tro på den kristna guden? Eller handlar det om att vetenskapen och samhället inte klarar att ge svar på de stora frågorna unga har idag? Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och med mig idag har jag docenten i religionspedagogik Caroline Klintborg. Välkommen.
Tack.
Och professorn i religionshistoria David Turfjell. Välkommen du också.
Tack.
I Ungdomsbarometerns undersökning om trender 2025 ser man ett ökat intresse för andlighet och tro. Och i SOM-institutets rapport kan man läsa att sekulariseringen tycks ha slutat och att det är speciellt tydligt bland unga. Hur tolkar ni den här utvecklingen, Caroline?
Ja, jag tror ju att det möjligen kan bero på att unga människor idag ger större plats för andlighet. Alltså att man inte tänker att det är motsatsen till modernitet och en förståelse för vetenskapen, utan att man ger en större utrymme för andlighet och vågar prata om det, tänker jag.
Mm. David, vad tänker du?
Ja, jag tänker att det är ett komplicerat fenomen och att det är lätt att överdriva och ha önsketänkande åt olika håll. Och jag tror att en sak som gör det lite förvirrat är att riktningen går liksom åt två håll. Och jag tror att den stora trenden i västvärlden är ökad sekularisering, ökat avståndstagande från traditionell organiserad kristendom och andra religioner. Det är den stora trenden. Men sen har vi en annan trend som är ökad globalisering. Och där Sverige har då stuckit ut ganska mycket när det gäller just den här frågan, men nu blir allt mer lik sin omvärld. Och det gör att i ett svenskt kontext så kommer det framstå som att man blir lite mer religiös eftersom man har stuckit ut så mycket liksom, i sin icke-religiositet. Så att det har liksom en stor trend mot ökad sekularisering, men så har vi ett litet hack då i Sveriges, en riktning åt andra hållet i Sverige på grund av globalisering. Och sen så är det ju så att det inte är ökning utan det är utplaning det handlar om av kurvorna. Så att
avstannat.
Ja, alltså, om man tar Svenska kyrkan till exempel, ja, men då har det ökat antalet personer som går med i Svenska kyrkan. Men det är fortfarande bara en tredjedel av de som går ur Svenska kyrkan som gått med. Så att det är fortfarande en kurva som pekar neråt, men det är lite hack i den utvecklingen. Mm. Och ja, det finns mycket att säga, men om jag får säga en sak, så en till sak, så är det ju det att det har ju skett ett generationsskifte. Och den nya yngre generationen, de är inte lika, ska jag säga, har inte lika starka åsikter eller känslor kring religion som fält, för att de har växt upp i en värld som är där det inte har varit ett så stort tema.
Nej.
Vilket gör att de kan bli mer neutrala och även därmed mer öppna för religiösa teman.
Mm, jag tänkte vi skulle gå in på det där, för jag tänker så här, om man backar till min generation född, ja, född på 70-80-talet, alltså vad hade våra föräldrar för syn på religion som de kanske passar vidare till mig, men som jag så att säga inte har fört vidare till mina barn då, David?
Ja, men om man tänker då, jag är född 73 och den generationen, 60-70-talet, våra föräldrar var ju de som var med om 68, liksom 68-vågen, den stora vänstervågen och den anti-auktoritära liksom, rörelsen, där man vände sig mot alla gamla auktoritära strukturer som fanns i samhället, mot klassamhället, mot patriarkatet och mot kapitalismen och sådär. Och i den vevan så vände man sig också mot kyrkan och religionen. Så att för min föräldrageneration, 40-talisterna framförallt, så blev religion väldigt starkt kopplat till just makt och hierarki. Så jag växte upp i ett samhälle då präglat av den generationens religionsbild, som var väldigt kritisk och väldigt fokuserad på makt och förtryck i religionens namn. Men mina barn då, som är generation Z, de har ju då haft min generation som föräldrar, som har liksom, så de är liksom ytterligare ett steg bort. Ah. Så de har inte liksom fått den där maktkritiska, hierarkiska, anti-auktoritära bilden lika mycket liksom till dels i sin uppväxt.
Nej, precis. Caroline, jag tänkte vi skulle gå in på det här uttrycket att vi lever i en tid av religiös förändring, som jag vet att du brukar prata om. Alltså, vad innebär det?
Bland annat är det väl det som David beskrev, tänker jag, att det har skett en förändring över tid, från att man på, jag tänker, det var ju så sent som 1950 som man kunde lämna Svenska kyrkan utan att gå med i ett annat samfund. Jag tänker, det är ju inte så länge sedan.
Nej.
Och sen också den förändring som vi kan se, att vi inte längre har en statskyrka i den meningen att man föds in i den. En förändring som vi har kunnat se, att vi är ett mer mångreligiöst samhälle att många av våra barn också växer upp i en miljö där de har klasskompisar som tillhör en annan religiös tradition än den traditionellt kristna i ett svenskt kulturellt sammanhang. De exemplen visar på en religiös förändring i vårt samhälle.
Och David, du har sagt att andlighet har blivit överordnad religionen. Vad menar du med det?
Ja, det syftar nog på, om man tänker hur man, vilken plats religiositet har i liksom kulturen på något vis och i människors liv. Och då har vi hittat i våra studier att det är många som likställer till exempel då att gå i kyrkan eller engagera sig i något samfund eller att ha en tro eller utforska nyandliga liksom uttryck och sånt. Man likställer det med andra saker som ger, som skapar ett sorts själsligt rikt liv och hälsa. Så att, att gå på en yogalektion eller att gå i promenera i skogen eller att gå i terapi eller att gå i kyrkan, det liksom har byggts ihop till samma, en sorts samma del av livet som är liksom andlighetslivet. Och då kan man tänka sig, aha, den här är kristen och hittar sin andlighet i kyrkan, men själv går jag i skogen eller själv så är jag mer intresserad av tarot och buddhistiska traditioner. Så det blir en sorts andlighet i det överordnade kategorin. Och den är då väldigt starkt kopplad till hälsa och välmående. Så att även att gå i kyrkan då till exempel, eller att ha en andlighet i en annan tradition, ses som ett uttryck för att må bra. Hur kan jag må bra psykiskt då, eller existentiellt eller något sånt där. Och religion blir då en av flera olika sätt i vilket man kan söka andligt välmående, ungefär så. Och det skiljer sig då från hur det var tidigare,